Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Tjena Karin, hur är läget?
Det är bra, hur är det själv?
Jo tack, det är fint, det är fint. Jag är i Bryssel på konferens. Bra, konferens är simpelthen inte senare. Jag är på ett EU-projekt om utbildning och skolutveckling på liksom så här superövergripande nivå.
I Bryssel alltså? I Bryssel? Jag har aldrig varit i Bryssel, hur är det där?
Det är en fin stad, det är en jättetrevlig stad. Det ligger liksom ganska nära allting i Europa, känns det som. Det ligger i mitten. Det är ju typ ett kontor. Jag är inte säker på att det finns någon människa som bor här på riktigt. Det känns som att det är bara ett ställe där folk åker och jobbar. Liksom.
Jaha, ja, ja.
Det är min känsla, vad vet jag, vad vet jag.
Nej, inte vet jag vad du vet. Men det är spännande, bara det.
Eller hur?
Ja. Själv sitter jag neddränkt i nationella prov och tror att jag kanske överlever. Det är likadant varje år. Och varje år lyckas det liksom bli jättefint väder när jag ska sitta och rätta nationella prov. Det är på något sätt som att det är konsten om, eller vad heter han den här som gjorde en lag om konsten?
Murphys lag, är det så?
Murphy.
Ja, det är fantastiskt, för jag har jobbat de senaste dagarna med lärare från Italien och från Katalonien och liksom... Nej, när man berättar för dem att så här, hur det är i Sverige, man börjar träffas lite som man pratar väder och andra grejer. Så blir de allihopa lite besvikna att Sverige har det bättre än vad de har just nu. De säger att det är 12 grader och regn och man bara, ja, jag är tråkigt för dig. Tråkigt för dig. Så att det sammanfattar lite grann den biten av det. Men du, den här podden är ju ingen väderpodd utan det är en skolpodd. Vi har lite korta nyheter, sen har vi tema och sen på slutet har vi en elevkrönika. Så gör vi varje vecka, sunshine or rain.
Och du Jakob, jag tänkte att en nyhet är ju att du är i Bryssel. I alla fall är det ju en nyhet för mig eftersom jag inte riktigt vet vad du gör där.
Alltså nyheten i sig är nog inte riktigt att jag är i Bryssel. Så mycket som att det är en spaning. Alltså den EU-projektet som jag är här för. De har ju funnits i typ kanske 10 år. Och jobbar med att liksom driva skolutveckling på alla nivåer. Från liksom utbildningsministernivå till liksom lärarnivå. Mm. Inte för att det finns någon hierarki i det där, men det... liksom på alla planer, på regioner och på huvudmän och så sätt. Det finns ganska mycket bra lärarresurser faktiskt i, om man googlar på, det är lättast att man googlar på EUN Future Classroom Lab. Och så borde man komma till en hemsida som liksom sammanfattar det där. Där finns det ganska bra resurser. Det finns ett toolkit som de har tagit fram som är lite, du vet, är lika som SQL tog fram. Fast jättemycket mer komplext och på alla olika nivåer. Det är ett ganska intressant mätverktyg för att få lite styrsel på sin utveckling. För någonstans känns det som att ska man ge sig in i det moderna lärandet och liksom hitta så här framtidens lärande och så är det jättelätt att det blir på ganska vaga grunder. Att det blir så här, ja men det här verkar roligt, det verkar ballt. Och så efteråt inser man sig vad de egentligen lär sig. Det är en ganska stor risk och det jobbar de lite grann med att man ska komma ifrån, kan man säga.
Ja, men för det jag tänker att det är ju naturligtvis en jättestor risk i att det blir liksom rörigt, om man säger. Att man inte vet, jag tror ju liksom lätt att det blir att man använder en massa appar och så tycker man att man är skitdigital och sen så inser man att det kanske inte var det som var digital kompetens. Det kanske inte var den kompetensen eleverna behövde.
Vi ska inte fastna vid den här grejen, för det är bara ett exempel. Men googlar man på EUN Future Classroom Lab så kommer man till den hemsidan som har med de här projekten att göra, och där finns det ganska intressant material faktiskt.
Och vet vad vi gör? Vi gör så här också att vi lägger ju länken på vår hemsida så kan man komma in på skolsverige.com.
Nu pratar vi Karin Berg. Gå in på skolsverige.com och så slipper du googla. Fint. Du Karin, nu har jag varit borta så har det fortfarande hänt saker i Skolsverige.
Ja, men det har ju det. Och det är det att det är liksom, världen stannar inte upp för att du är i Bryssel. Det är ju inte så enkelt.
Jag har hört att det inte är så.
Lika lite som världen stannade upp när jag var i Kina till exempel. Nej, men du vet, för ett tag sedan så kallade våran utbildningsminister till nationell samling för läraryrket. Kommer du ihåg det?
Nej.
Nej.
Nej, helt ärligt. Nej, det är ingenting jag minns.
Nej, nej, men det är fint. Nej, men det gjorde man i alla fall. Och det var nog en av de första grejerna som Gustav Fridolin gjorde. Sen har han haft det lite stökigt på sistone, kan man ju lugnt sagt säga.
Vad syftet med det? Vad menar du med nationell samling för läraryrket?
Alltså syftet var väl att läraryrket hade för låg status, nummer ett. Nummer två, vad ska lärare göra? Hur får vi lärare att faktiskt utvecklas? Alltså hur kan man utvecklas inom yrket? Hur stärker vi lärarna på bästa sätt? Hur stärker vi skolan? Och sådär. Och i den här samlingen då så har ju alla representanter funnits med. Alltså allt ifrån Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, vad heter det?
SKL brukar vara med.
SKL är naturligtvis med. Friskolornas Riksförbund.
Är det den här skolkommissionen? Nej.
Ja, idéburna skolriksförbund. Det här är ju en del av skolkommissionen. En del av nationell samling är väl skolkommissionen. Det här är ju snarare den nationella samlingen för vad man vill göra då. Det är liksom lite två olika saker. Så att, och nu har den här nationella, för att skolkommissionen handlar ju mer om hela skolan. Det här handlar ju om läraryrket. Om man
just det. Det är skillnad. För att göra yrket attraktivt, för att få fler kollegor och så.
Ja, men lite så, för att möta det. Och man vill ha en långsiktig plan. Och då har ju då Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson, Aida Hadzialic, Johanna Jara Åstrand, Bo Jansson, Lena Mikko, Mats Nilsson och Håkan Wiklander.
Okay.
Alla representanter och ledare för de här organisationerna.
Det är de som samlas.
Det är de som har samlats. Och de har då skrivit en debattartikel där de då berättar vad de har kommit överens om.
Aha, vad de kommit fram till.
Ja, och de har kommit överens om att karriärtjänsterna som man tillsatte, alltså första lärarna och lite så, de ska främja skolutveckling på vetenskaplig grund.
Gör de inte det förut?
Nej, de har ju ingen arbetsbeskrivning idag, så att, det var väl välkommet att man har bestämt så att förstelärare och lektorer ska ha tydliga och goda förutsättningar för uppdraget att utveckla och förbättra undervisningen.
Ja, som går bort från lönereformen. För det var ju en lönereform och en karriärreform, eller en skolteknisk reform. Hör du mig inte alls? Nej. Hallå, hör du mig?
Ja, jag hör det jag hör det inte, Jakob.
Jag vet inte. Hallå, hör du mig?
Ja, nu hör jag dig.
Nu hör du mig. Bra. Nej, vi får ta en längre. Jag avbröt i mitt i det. Ja, förlåt.
Nej, men den första då i den här samlingen av fem punkter som de har kommit överens om är att karriärtjänsterna behöver främja skolutveckling på vetenskaplig grund.
Mm. Ja, det blir bra.
Ja, det är väl bra. Man kan ju fundera på om de inte var det redan innan. Men förstelärarna och rektorerna då ska ha tydliga och goda förutsättningar för uppdraget att utveckla och förbättra undervisningen. Jag tror att det här är liksom en grund i att från början så hade Jan Björklund bara tänkt sig att förstelärarreformen är för bra lärare som redan är bra, och så är den ren och skär lönereform. Men nu ska det nog innehålla någonting också. Det var väl kanske inte en dag för tidigt att de kom överens om det. Jag vet inte vad du tänker.
Ja, nej, men det var precis det. De har fixat första lärarformen liksom. De har lagat det lite.
Ja, lite så.
Jupp.
De har lagat lite i det. Och det kan väl vara bra. Sen är legitimations- och behörighetsreformen ska vårdas. Jaha.
Den får inte urholkas, det är det de menar. Att man får inte börja liksom tumma med det bara för att det fattas lärare typ.
Nej, precis. Utan man ska liksom, och istället så ska man då försöka inkludera fritidspedagoger, modersmålslärare och yrkeslärare. Ska också inkluderas i det här behörighetssystemet. Vilket känns vettigt. Och tid ska frigöras så att lärare kan vara lärare. Och då är det ju det här som jag blir lite trött. De ska digitalisera de nationella proven. Hur det nu ger mig mer tid, det kan någon förklara för mig. Men det är nu är nog bara ett gymnasieproblem.
Ja, men det är vissa delar av de nationella proven. Som funkar lite bättre att digitalisera än andra. Vi har varit inne på det förut. Har du inte det?
Ja, precis. Men det är på något sätt just nu frälsningen för allting, känns det som. Men det är säkert bra. Man ska minska administrationen. Jag tror att öka samarbetet istället. Hade de skrivit det så hade livet blivit mycket enklare för mig. Men, ja. Men sen är det det här som punkt nummer 4 handlar om att skolledarna ska få bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap, att de ska bli utvecklingsledare på sina skolor istället för att bara för, ja precis, det är fan på tiden, istället för att vara förvaltningschefer. För det är ju det de sysslar med just nu, att bara organisera så att vi har varsitt klassrum att undervisa i. De struntar ju i hög grad i den pedagogiska utvecklingen i alla fall. Så måste de det, för att de har så mycket annat de måste göra, tänker jag.
Ja, just det. Ja, det är tråkigt det ska vara så, för det känns inte som att det är effektivt använd tid, eller så.
Nej, men precis. Det känns som en dum grej. Och sista punkten är att alla nya lärare ska få en bra introduktion i läraryrket. Och det betyder att vi måste då införa tillbaka det här introduktionsåret med hög kvalitet. Och det känns ju också som, vi har ju det, vi behöll vårt introduktionsår.
Vad var det med det? Man tog bort introduktionsåret för att det var för svårt att administrera? Eller vad var grejen med det? Varför tog man bort det?
Nej, man tog väl inte egentligen bort det, men man gav lärare... Alltså det var ju så här innan att lärarlegitimationen... frös, man var tvungen att gå sitt introduktionsår för att få sin lärarlegitimation.
Just, och då var det inte så. Så var det. Och det är väl fortfarande så?
Nej, nu är det ju... Nej, men
får alltså, man legitimationen direkt om man tar examen?
Nu får man det. Ah. Men huvudmannen ska nu då ansvara för ett introduktionsår. Mm, mm-hmm. Även om man på våran skola så var det ju så att det togs bort. Men vi behöll introduktionsåret för vi tyckte att vi hade fått en bra organisation.
För det handlar egentligen bara om mentorskap, alltså första året. Att man får en mentor, det är egentligen det handlar om.
Ja, vi har organiserat det så att vi har en mentors, liksom en grupp.
Men det som är grejen med mentorer när man kommer in i nya yrket är att det finns liksom forskning på strategier på hur man ska göra det där. Och då är inte jag säker på att det är så att det som var alltså introduktionsåret är det bästa metoden för det. För exempel så vet jag flera huvudmän som innan man systematiserade det där gav nya lärare mentorer på andra skolor. Och det tror jag är en fördel för att få... prata friare om sitt yrke. Man får en handledare som inte är ens nära kollega. Liksom. Och det, jag tror att det beror helt på vilken sorts samtal man vill få ut av det. Men vill man ta ansvar för att folk kommer in i yrket så borde man nog ha en handledare som är lite extern. Vill man ha folk som kommer in på skolan så kan man ha en intern. Men då kommer det inte alls vara lika fördelaktigt för den nya läraren, tror jag.
Men det där finns ju på olika sätt. Men jag tycker ändå att det känns ju bra att de har kommit överens. Jag tyckte mest att det tog väldigt lång tid innan de kom överens.
Man kan ju hoppas att det ger något resultat att de har kommit fram till det. Att det inte bara är tomma ord utan att det faktiskt är någonting som gör att någonting händer.
Ja, men det var en massa pengar också i det här. Så det var väl kanske trevligt då.
Du, apropå saker som händer. Vi ska ta och gå vidare till veckans tema. Snygg övergång. Poäng till Jakob.
Ja, det var det. Och det har ju veckans tema eftersom det har varit fritidshemmens dag i veckan. Och på förekommande anledning så har vi helt enkelt intervjuat en fritidspedagog. Yep. Olof Jonsson, som heter Lekrum på Twitter och som är en oerhört engagerad och driven fritidspedagog. Då ska jag hälsa dig välkommen till Skolsverige, Olof Jonsson. Fritidspedagog i Jönköping är det väl?
Ja, det stämmer. Det stämmer. Jag har jobbat här sedan 00.
Ja, det är ett antal år helt enkelt.
Ja.
Jag tänker, vad gör du om dagarna? Vad gör en fritidspedagog?
Jag tror man måste börja lite vad fritidshemmet är för någonting. Och förklara det. För vi har ju det är en del av skolväsendet, liksom många. Och jag brukar säga att fritidshemmet det är ett obligatorie. Och då börjar man fundera, vänta ett tag, obligatorie. Ja, men alltså, den är obligatorisk precis som förskola, eller F-klass, eller grundskola, gymnasie. Den är obligatorisk för huvudman. Och det är viktigt att ha med sig, för jag tror ibland så drar man ett trumfkort där att skolan är obligatorisk, men jag håller inte med om det. För alla de här delarna är obligatoriska. Man måste se det som det. Och jag arbetar inom fritidshemmet. Och då kan man säga vårt uppdrag det är ju att främst komplettera skolan. Och det gör man väl på två sätt kan man väl säga. Det är dels tidsmässigt och sen innehållsmässigt då. Och innehållsmässigt är väl främst att ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än det de normalt får i skolan, kan man väl säga. Så att vi ska vara ett komplement till skolan.
Nej, men det är ju spännande. Men komplementen, en utveckling, säger du. Kan du liksom mer specificera det på något sätt?
Ja, alltså vi har ju då, det heter ju att i våra texter då, i läroplanen, så heter att fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande.
Mm.
Och erbjuda dem en meningsfull fritid. Främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Och nu har det här skärpts till, för bara några dagar sedan så beslutas det ju om en ny läroplan för fritids. Så det ska bli intressant att se vad, och titta närmare på det här uppdraget, för det kommer bli lite mer styrt nu innehållsmässigt, skulle jag säga, även fast det finns mycket plats för fritidspedagogiken där. Men så vi är i ett skifte både för förskoleklass och för fritids med ny läroplan.
Ja, men precis. Det var i tisdags den kom, eller hur?
Ja.
Kommer det, tror du det kommer bli positivt eller negativt? Rent spontant?
Jag är lite kluven. Jag är lite både och, ska jag säga. För att dels så ser jag fara i att vi blir för hårt styrda. Att det inte blir, att vi inte individualiserar för barnen. Utan det blir, det här måste vi göra. Och jag försöker tänka och titta på det här i lite olika perspektiv. Men sen så är det ju också en styrka att ha det så här, för att det står helt plötsligt mer tydligt vad det är vi ska göra, vilket gör att vår arbetssituation blir bättre på så sätt att vi, det här måste vi göra, det här måste huvudman uppfylla, det här måste vi som arbetar på golvet uppfylla. Det blir en tydlighet. Det är viktigt.
Och man kan inte ignorera, tänker jag heller, fritids, vikten av fritids.
Nej, och precis. Och det är därför jag inleder med att säga att fritidshemmet är ett obligatorium för huvudman.
Men det är ju, ja, och det, så jag har aldrig tänkt på det på det sättet, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Eftersom det är väl valfritt om man vill gå på fritids, eller är det inte det?
Nej, inte för sexåringen så är det inte valfritt. Måste de gå så måste de gå. Det är valfritt för föräldrar att välja. Det är ju främst för föräldrar som studerar eller förvärvsarbetar som har den här verksamheten. Men valet finns ju inte hos barnet.
Nej, du satte dit mig där lite. Det är klart att barnet har ju inte... Det är ju föräldern som bestämmer att du ska gå där. Det är ju helt sant. Elevperspektivet, Karin Berg, du fick fundera på den. Ja.
Det var inte meningen att sätta dit dig.
Nej, men det var bra. Det var lite nyttigt. För jag, det vet, så tänkte inte jag. Det var lite bra. Det är klart att det inte är obligatoriskt. Det är ju väldigt, väldigt sant. Att säger jag att barnet ska gå där, så har den ju ingen talan. Och det är ju ett väldigt viktigt perspektiv, för det betyder ju också att det måste innehålla saker som är bra för barnet.
Ja,
naturligtvis.
För att det ska ske så behöver vi kunna vara duktiga på att skapa de här utrymmena, de här möjligheterna för att mötas, att kunna leka. Jag kallar det själv för lekrum, så det handlar ju om att skapa goda förutsättningar för de här delarna. Det kan ske inomhus, utomhus, och vi är proffs på att skapa de här förutsättningarna.
När du säger lekrum, som du faktiskt också heter på Twitter, har jag sett.
Ja, jag tycker det är ett fint namn.
Det passar. Men vad menar du med det? Du kallar det lek. Ni skapar rum för lek, menar du då, eller?
Ja, och det kan ju vara utrymme i tid, men mycket det jag arbetar med, det är det fysiska rummet, om det är så inomhus eller utomhus. Att kunna avgränsa områden och skapa goda förutsättningar för lek. Om vi tittar på skolgårdar, så kan ju de se väldigt olika ut. Men det är inte helt ovanligt med en stor asfaltsplätt. Och i de här så behöver man ju kunna avgränsa och avdela för att det ska kunna bli tydligt för ett barn att här ser det ut som att jag ska kunna göra någonting. Och det kallar jag för lekrum. Det kan man göra med färg eller med avgränsningar i form av lekhagar. Eller, ja. Det kan man göra på rätt många sätt. Det blir lite tydligare om man har tillgång till skogar eller till buskage eller tydliga avgränsningar i områden. Det är samma sak inomhus. Man måste, att bara ha stora utrymmen inbjuder inte till särskilt mycket mer än själva accelerationen som också är viktig. Men man behöver kunna dela av för att barnen ska hitta det som passar dem.
Mm.
Att hitta de här utrymmena där det blir tillåtet att ha sin egna rolllek till exempel. Då måste det vara avgränsat. Är det stort så då blir det inte greppbart. Vem som helst ska komma in i det här rummet och, om man kan säga, förstöra leken. Man måste kunna gå undan med sin lek och göra den. Leken är lättstörd på så sätt. Skulle alla ha tillgång till den så skulle den förstöras i den form som de vill ha den, barnen. Så jag tror mycket på det här att dela av, att kunna avgränsa för olika behov.
Mm. Får alla vara med i alla lekar?
Nej, det får man inte. Ofta så möter man de här reglerna som finns på skolan. Alla får vara med.
Mm.
Men jag vet inte, jag har omvärderat det här. För jag vet inte hur många gånger som jag känner att jag har förstört lek genom att säga, ni vet regeln, alla får vara med. Och då är det ett lektillfälle, en lek som har kommit igång och så kommer någon ytterligare till. Det är så att lek kan förstöras när någon kommer till. Däremot så kan vi kanske underlätta för det här barnet att komma in genom att vi är en del i leken och vi bjuder in de barn som vill vara med. Det är lättare om man, i och med att vi kan se möjligheterna vi kan se möjligheter i att flera är med och vi kan skapa möjligheter för dem att vara med. En del barn har den möjligheten själva att kunna bjuda in, men det är inte alltid det passar och det är inte alltid de har den förmågan. Så att, finns det möjlighet då kan vi vara med och underlätta för lek. Men inte helt såklart att alla kan vara med.
Mm. Vad utvecklar barnen i leken?
Vad barnen utvecklar? Allt möjligt.
Mm.
Det, alltså, leken är ju barnets liv.
Mm.
Och,
vad fint barnets,
ja, och det är väl inte jag som har myntat det. Själv, jag läste en del av Maria Öxnäs från Trondheim.
Mm.
Just hon skriver om det här att hon skriver om det här med att barnen leker inte medvetet för att förbereda sig för att bli vuxna. Utan, lika lite som vi vuxna leker för att förbereda oss inför döden. Det var lite sådär aha-upplevelse. Och så är det ju. Alltså, alla varelser är lekande, men man leker ju för att, av olika orsaker, men man leker för att det är ett tillstånd. Och den här leken måste ges tid och det måste ges utrymme. För det är ett sätt att bearbeta och det är ett sätt att lära sig. Och det är någonting som vi inte tar tillvara tillräckligt på i skolans värld, skulle jag våga påstå.
Nej, varför blir det så då, tror du?
Jag skulle nog vilja säga kapitel 3 och för mycket, eller för stort fokus på måluppfyllelse och tankar om hur man når dit. Jag tror vi måste fördjupa diskussionen om olika vägar till att nå ökad måluppfyllelse.
Mm.
Och jag tror att det måste ske genom samverkan. För det är ju det lite som är tanken med samverkan, att vi ska då bidra till en ökad måluppfyllelse genom ett annat sätt att lära, ett annat sätt att vara. Så vår pedagogik är annorlunda mot skolans och mot förskoleklassens.
Mm.
Så det ska ges fler möjligheter på så sätt.
Ja, för jag är lite nyfiken på vad är det som liksom signifierar eran pedagogik, eller om man säger fritidspedagogens pedagogik?
Ja, dels så måste man ju, alltså, man måste ju titta på vad som står egentligen i vad man har i sin utbildning. Ofta så står det ju, om man tittar på när man söker tjänster, så står det att du ska vara flexibel. Och flexibilitet, det är ju någonting som vi aldrig har tagit några poäng i, skulle jag våga påstå.
Det handlar inte det.
Lite som Harda Nordin säger. möjligtvis pedagogiskt flexibel. Men det är nog helt annat det. Men jag skulle peka på några områden. Och det är det informella lärandet. Eller icke-formella kanske man ska kalla det för.
Mm.
Det är vårt område. Att kunna se det här situationsstyrda lärandet och synliggöra det och kanske utveckla det också. Det är vår del. Och sen också den här teorin som finns i skolan. Hur vi tillämpar det i olika, alltså i verkliga situationer. Att man ska få pröva på de här teoretiska kunskaperna. Det är vårt område, att kunna sätta det i reella situationer. Mm. Och det är mycket, framförallt mycket testande, learning by doing. Det är fritids, det är det vi är proffs på, skulle jag säga.
Ja, just det. Och det är, men det är ju väldigt viktigt egentligen den här, för det är ju en del av kunskapen det här att sätta, omsätta det i verklighet. Det är ju en del av Fornesis, tänker jag, kunskapsbegreppet, att man att du sätter, att du kan använda den kunskapen du lärde dig i klassrummet, att du sen sätter den i rörelse på något sätt i ett helt annat sammanhang på fritids.
Ja, eller i samverkan. Så jag ser ingen skillnad på samverkan skola, fritids eller verksamheten på fritids. Det är samma sak. Vi ska komma med samma sak som vi gör på fritids. Fast det ska ju vara, vi ska ju ha det i samverkan med skolan. Så det ska alltså knyta an till det man gör i skolan.
Ja, just det. Så att man, men för jag vet ju att på mina barns skola då, där är ju fritidspedagogerna också med under skoldagen. Alltså de är involverade i klassrummet och så. Jobbar du också så? Eller är det någonting bara man gör på deras skola?
Nej, så ser det nog ut på många ställen. Sen hur man gör det, det skiftar väldigt. Och oftast är det tyvärr utifrån individ, alltså vem man samverkar med och, eller vilka som samverkar. Sällan är det så att man har bestämt att det här ska samverkan innehålla. Min samverkan är ju under skoltid, fast det är ju riktat mot rasten. Så jag har ju rastverksamhet och det är min samverkan mot skolan. Jag är inte inne i klassrummen mer än vid några undantagsfall. Alltså någon är sjuk eller så vidare. Det är klart man stöttar kollegor så, men i övrigt så är min samverkan är rastverksamhet. Någonstans så måste man ju börja på skolan med att fundera varför man har rast. Alltså, och tydliggöra syftet med rast. För jag lovar att alla skolor i Sverige har rast. Men det är ingen som funderar särskilt mycket om varför man har det. Så att man måste ju börja någonstans med varför har vi rast?
Mm.
Vad är syftet med den? Och på något sätt förhålla sig till det då. Och den här måste man ha en rätt djup diskussion. För jag tror att vi missar det. Ofta så är rast något schematiskt. Någonting som är gjort för att vi ska ha möjligheter att som lärare att avsluta en lektion. Få en liten paus eller plocka undan för att ta fram nytt. Men man funderar inte så mycket omkring varför barnen själva ska ha rast. Det är mer utifrån vuxnas behov.
Mm.
Tänker jag. Du får gärna rätta mig om
nej, men det. Ja, men man tänker väl. Alltså min son kom hem och sa att de har rast för att man behöver springa. Man måste vara ute på rasten när han fått lära sig i skolan. För man behöver springa. Man behöver springa i ordning hjärnan. Så uttryckte han det. Jag vet inte.
Ja, men det är rätt intressant. För det står ju faktiskt inte i läroplanen att det ska vara så. Och det som är intressant också att det finns ju ingenting i skollagen. Alltså skollagen eller läroplanen tar ju inte upp rast överhuvudtaget, men ändå har alla skolor det. Mm. Och det mest fantastiska är att det individuellt bästa för varje barn är att ha rast 9:30 varje dag.
Ja.
För det är ungefär då man har det.
Ja, det hade man 20:09 till 20:10. Ja, just det. Ja. Och så.
Varför är det så? Är det så att det är det bästa för varje barn? Är det så att det är bäst att alla barn har rast samtidigt får vi ut mest av rasten. För någonstans så tänker jag att har man nu rast så borde syftet vara med rasten att man har sin bästa rast någonsin och har lekt färdigt så att när jag kommer in då är jag redo för min livs bästa matematiklektion.
Mm. Och så är det ju inte riktigt.
Nej. Alltså 20 minuter ibland, en halvtimme ibland, det är lite olika det där. Men alltså på den tiden så ska barnet hinna avsluta sitt arbete, gå ut, hitta sin lek, sitt lekmaterial, sin plats, sina kompisar och känna att det här har gett mig något och att jag kan komma in och vara färdiglekt. Det är inte alla som klarar av det. När jag tittade på min förra skola så såg jag på en av gårdarna där så var det 130 barn ute samtidigt. Mm. En del barn fixar inte det. Även om man fixar att leka hemma med sin bästa kompis och sitt lekmaterial. Så klarar man inte, hanterar man inte den situationen när det är så extremt. Alltså vi har en asfaltsyta med 130 barn.
Nej, men det är ju...
Det är klart att det händer saker som inte bör hända. Så jag tror att det här är min verksamhet, min rastverksamhet ska ju bidra till att det blir en bra stund ute för alla. Men det är också väldigt mycket värdegrundsarbete.
Mm.
Väldigt mycket värdegrundsarbete. Mm. För vi är duktiga att prata om det i skolan, men vi är inte så bra att träna det reellt. Alltså, man har fått vara med och sätta regler och man får inte slåss och man får inte retas. Men om förutsättningarna inte är de bästa, så är det klart att det här kommer hända ändå. Så att ha god rastverksamhet, det är ju ingen skillnad ifrån att ha god fritidsverksamhet ute på gården. Det är sak samma.
Mm.
Och det är väldigt mycket värdegrundsarbete. Jag hade en kollega för några år sedan, väldigt aktiv som liten, var jämt ute och spelade fotboll. Han beskrev det som att så fort det var en rast, jag var ute och sprang, jag var ute och spelade. Och så helt plötsligt när man har gått ut sexan och ska börja sjuan så bytte man till en skola med 7, 8 och 9.
Mm.
Och han sa, min känsla var, det var att det kändes som att det förväntades av mig att jag skulle hänga i korridoren i 7, 8 och 9. Och det värsta var, sa han, det var att jag blev bra på det. Och jag tror att vi har mycket att lära av det. Alltså, barn slutar inte vara barn när man börjar sjuan. Man fortsätter att leka, men man fortsätter på ett annat sätt. Och det behövs utrymme för den. Och det behövs att de får vara med och bestämma kring den tiden. Mm. Alltså, någonstans så läser man så här, rasten är 20% av hela skoldagen. Vilket inte stämmer riktigt, för jag tror ingen har räknat efter ordentligt. Det började med att jag hade räknat efter i Jönköping och kollat så här, förskoleklass 1 och 2. Och upp till 2 så såg jag att mer än 20% av dagen var rast. Det betyder mer än en dag i veckan har man rast. Alltså tid till förfogande att göra något bra av.
Uh-huh.
Och sen har det här förvanskats med tiden och skrivits lite överallt. Sådär. Men det är en avsevärd mängd tid. Om man jämför det med timplanen i svenska så är det nästan lika mycket som man ska ha i svenska. Och det är mycket mer än vad man har i matematik även om man har lagt till lite tid. Alltså det här är tid som vi kan träna allt det här vi vill och få låta barnen få träna allt det där vi vill. Jag tror att du pratar om att vi inte är där och vi inte finns som vuxna. Ibland är vi där för mycket också, skulle jag vilja säga.
Mm.
Just kring den här tiden. Och då pratar jag förhållningssätt.
Mm.
Vet du hur det är på dina barns skolor? Får de ha pinnar på skolgården?
Oj. Det skulle jag inte tro att de får. Eller de har ju skogen. Där måste de ju få pinnar.
Ja, det är inte alla som har, skog.
De har en uggla till och med.
Det var häftigt.
Ja.
Nej, men alltså på skolor jag har jobbat så har vi haft pinnförbud från början. Om man kollar sådär, 5 bästa leksaker i världen, då är alltid pinnar med. Men pinnar är ju liksom förbjudet på en del skolgårdar. Kasta snöboll är ju livsfarligt också. Det får man inte göra.
Nej, det får de inte. Det gör de ändå, men det får de inte. Då får man mejl.
Jag var uppe i Boden och pratade rastverksamhet. Så frågade de har ju snö 14 månader om året ungefär. Men, så fråga liksom, hur är det med snöbollskastningen? De var helt frågan. Det är klart att man får kasta snöboll. Det handlar om hur man förhåller sig till och att man inte liksom försöker pricka bästa kompisen i ögat och så vidare. Jag tycker man... Jag har en grundregel. Jag tycker man skulle förhålla sig till all typer av lek precis som man förhåller sig till fotbollen på fotbollsplanen. Det betyder att det är okej att göra illa sig. Det händer saker när man spelar fotboll, men det är ingen som förbjuder fotbollen för det, för att någon skulle få ett skrubbsår eller någon skulle få ett blåmärke eller att någon skulle bryta foten. Man förbjuder inte saker för det, men skulle någon ramla och slå sig på en isbana, då är man där och saltar. Skulle någon ramla ner från ett träd, ja, men då förbjuder man trädklättring. Och jag tror att vi som pedagoger måste vara mer tillåtande i vår lek. Eller alltså när det kommer till det, så måste det vara mer tillåtande. För jag tror att vi begränsar barnen i deras utvecklingsmöjligheter.
Mm. Men är det någonting jag har tänkt på ett sätt, att de är så påpassade, våra barn idag?
Ja, vi säger att de curlas. Jag säger att vi bestämmer åt barnen, vi speciellt pedagoger, vi är tyvärr väldigt duktiga på det här. Bestämmer åt barnen vilka regler de ska ha. Och då, nej, du får inte klättra där, för det är farligt. Upptäck det själv.
Ja, Rousseau all over again.
Jag skulle vilja slå ett slag för, jag brukar prata oftast om det här, jag har följt ett projekt i Nya Zeeland. Det är Otago universitetet och Auckland's tekniska universitet som jobbar med olika skolor där man just tar bort regler kring säkerhet vid lek. Och då är det en skola som heter Swanson School. Där kan man söka mycket kring på YouTube bland annat och sådär. Man kan söka, bara googla lite kring det här projektet. En skola, Swanson School, de har tagit bort alla säkerhetsregler som har med lek att göra. Och på, det här gör man för att barnen ska då... De pratar om cotton wooling. Det betyder att barnen är inklädda i bomull. När barn ska ramla så är man där och dig ska inte hända något. Vi är där och liksom plockar upp dem innan det händer. Och vad man vill med det här, det är att barnen ska få automatiserade rörelser som blir billigare för samhället och billigare för individer när de blir äldre. När man ramlar så ska man kunna ta emot sig. Utan att bryta lårbenshalsen eller handleden och så vidare. Så att det är väl deras tes att det ska leda till detta. Men vad de har sett på kort tid, det är att det, koncentrationen har ökat i klassrummet bara för att de har släppt leken fri. Problemlösning och kreativiteten har ökat också i skolarbetet. Barnen blir mer självständiga och förstörelsen av materiel på skolan har sjunkit bara för att man släppt leken fri.
Är det sant? Vad häftigt.
Och skadorna, de allvarliga skadorna har sjunkit. För att de får leka mera. Mobbningen har sjunkit för att de får leka mera. Och det här bara på kort tid. Det är alltså saker som händer. Och det här, jag skulle vilja tipsa om det. Swanson School.
Men vi lägger länken på vår hemsida.
Ja, du ska få den också här. Bruce McLachlan heter rektorn för skolan. Det här är någonting som vi borde diskutera oftare. Och ja, vi låter barnen klättra i träd för att det utvecklar barnen. Och ja, det kanske blir så ett blåmärke eller två. Men barnen har rätt i sina blåmärken.
Vad underbart. Du har gett mig så mycket tankar det här samtalet. Jag är jätteglad att du tog dig tid att prata med mig och med oss. För att Jakob kommer ju naturligtvis både att lyssna och vi kommer prata mycket om detta. Det var jättespännande och givande.
Ja, roligt
och många nya tankar.
Roligt att få vara med. Verkligen.
Ja, men det är klart. Ja. Och jag tänker att du får jättegärna komma tillbaka och lära oss ännu mer längre fram.
Ja, härligt. Ja, det gör jag gärna.
Oh, Karin, vilket intressant samtal. Alltså, jag blir lite irriterad nästan att jag inte var där och fick vara med. Men vad tar du med dig från det här samtalet? Du som inte jobbar med fritidspedagoger på daglig basis liksom?
Min första tanke, och den kom ganska tidigt in i samtalet, är ju att jag vill ha fritidspedagoger på min skola. Så. Och det tror jag hörs i mitt, att jag liksom lite försöker att kan inte du komma och jobba på min skola också med mina. lite så. De behöver ju leka fast på andra sätt. Och sen så tänker jag också det här som jag inte har reflekterat över innan, att det som eleverna lär sig i ren teori på lektionerna, det är det man omsätter i praktiken, och att fritidspedagoger är experter på att omsätta det de har lärt sig på lektionerna i deras lekar och när barnen väljer strategier eller som saker de vill göra på fritiden. Det tycker jag är intressant och spännande.
Ja, det är klart.
Och ta vidare. Eller det var en tankeställare för mig. Ja, och vad tänker du?
Jag tänker att han är en väldigt bra representant för fritidspedagogen, i det att han har ett väldigt utvecklande liksom, perspektiv, och han lär mig många saker. För det är lite så att, även om det är deras liksom, centrala uppgift är med det fria lärandet, så jobbar vi allihopa med det. För att vi är allihopa med och engagerar oss i raster och liksom med elevers sociala utveckling. Och så att det blir något vi nu allihopa jobbar med. Bara att det märks ganska tydligt att man inte har riktigt de verktygen för det. För exempel den här grejen som man säger om att alla ska få vara med. Det tänker jag är en supergiven grej, precis det han säger. Att säga nej, men man förstör lite grann läkare när man går in och bara nej, här får alla vara med. Och sen kan jag se mig själv se den grejen så himla ofta. Och det måste jag sluta med, inser jag. För man måste vara så jäkla mycket smidigare i det. Och tänka att alltså, istället för att tvinga in någon person i ett sammanhang och döda det som händer, så måste man kunna hjälpa de personer som hamnar utanför på bättre sätt. Som inte liksom krossar det som händer någonstans. Det är det saker som jag tar med mig. Jag kan inte riktigt formulera det, men det är saker som jag tar med mig från det här samtalet.
Och sen tänker jag också att barn har rätt till sina blåmärken. Det gillar jag.
Det är en bra one-liner, det är det absolut.
Ja.
Absolut. Vi ska ta och runda av där och gå till en elevkrönika, och så får vi höra sig nästa vecka. Jag vill ha tillbaka Olof i flera sammanhang, tänker jag.
Många sammanhang ska vi ha, Olof.
Bland annat ska du gå in på en hemsida, och så lägger vi länkar till hans bloggar och lite sådana grejer. Så kan man läsa mer av honom där.
Absolut, så gör vi. Och så ses vi nästa vecka, Jakob.
Ja, det gör vi. Då är vi tillbaka i Göteborg. Göt!
Ja, ha det bra.
Ja, hej.
Hej, jag heter Alva. Och jag är 11 år. Och jag ska prata om lek. Och jag tycker att lek är någonting som alla borde få göra. Och någonting som man hittar på tillsammans. För att kunna få kontakt med varandra. Och det utvecklar en kontakt till alla. Och att ingen ska känna sig utanför. På skolan så spelar jag fotboll. Men hemma när jag leker, då är liksom att man lyssnar och försöker, alltså man försöker komma på någonting som man ska leka först. Och sen så är det roligt att leka med kompisar, för att man kan komma på tillsammans och liksom vara med, eller alltså vara med varandra. Och det finns ganska många olika lekar. Det finns stillsamma lekar. Det finns lekar som är koncentrerade. Till exempel pussla eller pyssla eller vad man än gör. Och det finns lekar där man håller igång. Och det känns otroligt att det finns så många olika, för då kan man liksom välja. När man var liten så lekte man till exempel mamma, pappa, barn. Men det gör man liksom inte nu, för nu tar man det liksom allvarligt. När man blir äldre så tror jag att man kanske inte leker så jättemycket. Man kanske mest är liksom på träningar, eller man har liksom olika aktiviteter som. Men ibland kan man hänga lite med kompisar. Men jag tror liksom inte man leker med mamma, pappa, barn eller sådär. Lek betyder för mig är att man är tillsammans och har roligt och liksom umgås. Så är det för mig. Hej då! Det här är Skolsverige. Stop.